Just det, då är vi tillbaka. Via Play F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg som är precis lika laddade som vanligt. Idag ska vi ju naturligtvis prata om Österrikes Grand Prix, det senaste racet, den nionde för säsongen där det blev ny seger för Max Verstappen. Vi kommer reagera på det här loppet förstås och lite tyckande fram och tillbaka om både det ena och det andra. Dels incidenten mellan Norris Perez, Perez Leclerc. Där vi bland annat kommer att ta hjälp av Marcus Ericsson så vi får ett förarperspektiv på det, vilket jag tycker är viktigt när vi pratar om det här, inte bara vad som står i själva regelboken. Vi kommer att ta reda på om det är roligare med Red Bull-dominans i förhållande till Mercedes-dominans. Och sen så blir det ju självklart en massa tummar upp och ner och reaktioner från vissa av förarna efter gårdagens race. Och då självklart ett långt snack om andra platsen för Marcus Ericsson i helgens IndyCar race på Mid-Ohio. Så ser det ut, Erik Stenborg, som har lokaliserat sig på landet numera.
Mm. Utanför Nyköping och ja, utanför ja, i Sörmland i alla fall, skulle jag säga.
Du är inte i Stockholm längre.
Det är
ja, det är jättefint. Det är ju toppen nere i de trakterna. Mm. Inte för vi ska prata om det. Det är rätt så bra där jag befinner mig också. Också på landet då, precis söder om Uppsala. Men jag tycker vi kastar oss med hals över huvud in i helgens begivenheter. Och Österrikes Grand Prix på näthinnan, fullt med folk på läktarna. Det tycker jag var lite cool. Över 100 000 åskådare då över de tre dagarna. Första fullsatta racet då, eller fullsatta, men första riktigt påställda publikmässigt racet som vi har haft då sen pandemin drog igång.
Mm. Det var lite chock faktiskt, för det var inte så förra veckan.
Nej.
Jag förstår inte vad som hände mellan en vecka till en annan.
Jag tror det helt enkelt att det var biljettförsäljningen som var svagare till det första racet, för det var ju det som blev extra ditsatt så att säga då, med anledning av Kanada och allt vad det nu var som ströks då.
Just det. Men ja, alltså det kändes ju verkligen så här ovant att se de där bilderna, alltså på den där Max Verstappen-läktaren. Alltså jag tror inte man kan, jag tror inte att jag förstår hur stor den där unge mannen är.
Nej, men det är som jag sagt tidigare, den där fanklubben som vi sa förr var 120 000 människor stor, den är säkert 220 000 människor stor nu. Han drar ju enorm publik på tv i Nederländerna. Och det roliga är att Nordic Entertainment Group, det vill säga våran uppdragsgivare, har ju köpt rättigheterna till Formel 1 i just Nederländerna från och med nästa säsong. Och ställer nog stort hopp till att Max Verstappen fortsätter att leverera. Han får gärna vinna VM i år också. Det lär inte minska intresset om man säger.
Nej, jag tror inte det. Men du, apropå det nu när du säger det. Hur känns det ändå? Alltså om man tittar på racet så var det ju så här, okej, okay, jäkla bra grid kan jag tycka. Så här att det är kul när man tänker på det så här, ja men det var en McLaren på andra plats helt plötsligt och Mercedes-bilarna lite längre ner och Perez mitt i bland där hela tiden. Men sen så när man tänker efter på det så blir man ju livrädd inför ett sånt race. När man tänker så, okej, okay, men Verstappen som var väldigt stark i första racet i Österrike har nu inte bara Mercedesen bakom sig ska han ha för att han ska ha lite press. Nu hade han dessutom en blocker i form av McLaren. Så det kändes ju redan på förhand som att det här racet kommer bli precis så som det faktiskt blev. Att Verstappen kommer bara sticka iväg, Mercedes-bilarna kommer ha lite jobbigt att ta sig förbi och sen så är det redan över om segern så att säga.
Mm. Jo, men visst var det så. Det var ju den bilden som Lewis Hamilton gav alla innan start också. Att det här blir en easy walk in the park för Max Verstappen. Och det är ju som jag sa förra veckan att han har ju bra koll. Han vet ju, han ser ju datan. Den datan som vi också fick se faktiskt den här. Och jag vill landa lite grann i det. För att där blev det så tydligt på den här grafen som vi såg. Vad det är som gör att Red Bull är bättre än Mercedes just nu och framförallt varit i de här två helgerna i Österrike. Hur Mercedes helt enkelt har en för draggy bil. De har för mycket luftmotstånd. De tvingas göra för mycket luftmotstånd för att bilen ska funka overall, helt och hållet på varvet. Red Bull kan trimma av downforce på bakvingen, hjälper dem på raksträckorna, men fortfarande bibehållen downforce och framförallt en lättkörd bil. Det var också Jonas Jarlmark inne på att de hade en ny diffuser nu då som hjälper föraren att våga ladda. Och vi kunde ju se på den här grafen hur Max Verstappen satt och plockade hem lite överstyrning hela tiden. Han vågade ligga mer på gränsen än någon av Mercedes-förarna gör. Och det är ju såna där små saker som avgör. Och sen det här med, som sagt, luftmotstånd i slutet på rakerna, de är ju effektmässigt förmodligen exakt lika. Men i och med att Red Bull-bilen har lite mindre luftmotstånd i Mercan, så blir det då, det ökar gapet mellan dem då i slutet på en accelerationssträcka då, eller en rak framsträcka då, där luftmotstånd, när man kommer upp i en tillräckligt hög fart, så ökar luftmotståndet mycket mer. Och det gör ju då att har man en bil som är lite mindre draggy då, så har man jättestor fördel av det. Och det är ju där tiondelarna försvinner uppenbarligen. Så att Mercan är inte i något lätt läge. Verkligen inte, va. Och det verkar ju som att det är något fundamentalt som de har gjort till i år med sina tokens, uppdaterade den här bilen. Eller så är det så att Red Bull gjorde ett mycket, mycket bättre jobb med uppdateringarna med sina tokens till den här säsongen i kombination med att Honda också fick till en motor som gör att den här high rate-konceptet nu funkar fullt ut, vilket den förmodligen aldrig har gjort sedan 2014 fram till och med nu.
Mm. Kanske för att de har tillräckligt med power för att
exakt
leva upp till konceptet.
Precis så är det. Motorn drar så pass mycket nu, så nu kan de optimera setupen på den här bilen på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare. Och helt plötsligt är de då bättre. Jag tror att Red Bull kanske hela tiden från 14 och framåt har haft en bra bil. Men de har aldrig, förrän i år, delvis förra året, haft en motor som gör dem rättvisa, så att säga, eller gör chassit rättvisa.
Mm. Men betänk det här då. McLaren, som har likadan motor som Mercedes, är snabbare än Mercedes på kvalet. Vilket då tyder på att McLaren-bilen är bättre än Mercedesen.
Mm, det är den.
Just men, på Red Bull Ring åtminstone.
Men då kommer vi tillbaka till de här graferna som Jonas och Rickard visade. Hur vi såg jämförelse mellan George Russell och Fernando Alonso. Och så precis tror jag att det ser ut mellan McLaren och Mercedes. Jag tror att Mercedes-bilen är bättre än McLaren-bilen på varvet totalt sett, när det funkar någorlunda normalt. Men där Norris har vissa saker som de är bättre på än Mercedes-bilen, vilket de kan utnyttja på just en sån här bana då, där toe uppenbarligen är väldigt viktigt och hög fart, alltså toppfart. Och där har ju Mercan båda de här helgerna varit väldigt sårbara då, i och med att de har tvingats köra den här laggårdsdörren till bakvingen, som de själva har sagt då, för att skydda bakdäcken och ge föraren en bil som någorlunda funkar okej då i kurvorna.
Mm. Men du, de senaste 7 åren så har man ju liksom lite så här suttit och hoppats på att Mercedes-dominansen skulle ta slut på ett eller annat vis. Så att kanske inte, ja, inte nödvändigtvis att dominansen skulle ta slut, men att någon annan skulle komma i kapp i alla fall, att vi skulle ha den här fighten som vi hade de första 7 racen den här säsongen. Och nu på Red Bull Ring så har det ju varit ytterst tydligt att åtminstone på Red Bull Ring så är Red Bull-bilen enormt mycket bättre än Mercedesen.
Vilket enormt, då, säger du?
Ja, men
relativt så är det ju. Enormt, ja.
Ja, men tänk dig hur enkelt, så att säga, eller relativt enkelt som Verstappen har vunnit de här 2 senaste racen, så är det ju svårt att säga någonting annat, tycker jag.
Ja, jo då, det är förvisso sant. Men det är bara den ena Red Bull-bilen som är enormt mycket bättre. Och det är det som är lite intressant i det här. Det är lite svårt att sätta fingret på vad som är vad här. Men bättre har den definitivt varit. Det är ingen tvekan. En tiondel, en och en halv, kanske 2. Och det blir mycket, vet du, när man kör 70 varv.
Mm. Men då skulle jag vilja hävda att de senaste 4 åren så har en Mercedes-bil varit enormt mycket bättre än resten. Sen så har Bottas kunnat blixtra till ibland också, likt Perez gjorde i Baku till exempel. Men att det ändå varit en stor skillnad internt i Mercedes då.
Mm.
Sett till, jag menar, förra året så kom ju inte ens Bottas 2, va, i VM. Jag tror han kom 3.
Mm. Bakom Max Verstappen. Jo, nej, men visst är det så att Bottas inte är på samma nivå som Lewis Hamilton. Men jag tycker ändå att han är närmare Hamilton än vad Perez eller någon annan av tvåorna i Red Bull har varit Max Verstappen. Men det är hårklyveri egentligen. Vi ska inte komma bort ifrån poängen här att Red Bull är bättre än Mercedes just nu. Och sen är ju det enda frågan med alla, och vi också ställer oss, det är ju, är det banbetingat eller är det någonting som vi kommer att se konsekvent resten av säsongen?
Mm. Ja, men låt mig ta den då lite. Om man tittar på de 4 senaste racen, så har vi varit i Monaco, speciell bana, Baku, speciell bana, Frankrike, inte så speciell bana, till viss del speciell bana, och sen så då har vi då 2 gånger på Red Bull Ring, och där har det sett väldigt bra ut för Red Bull. Så att jag har hört då väldigt mycket folk prata om att på Silverstone så är ju Mercedes normalt sett väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det är inte så att Mercedes har varit kassa på Red Bull Ring i fjol till exempel.
Nej.
Heller.
Nej.
De vann ju båda racen.
Nej, du har helt rätt.
Så att, ja, jag skulle ändå hävda att jag säger absolut inte att VM är över. Verkligen inte, för det är långt kvar och mycket kan hända. Och jag menar, ledningen som Verstappen har är inte oöverstiglig på något sätt. Men jag tror ändå att så här, ja, om man tittar på, ja, men alltså, vadå? Vi kan ju hoppas, men jag tror samtidigt att det Red Bulls VM att förlora. Snarare än tvärtom.
Nu har det blivit så, ja. Det håller jag helt med om. Mm. Att skulle de inte vinna VM i år, då har de förlorat det. Snarare än att de har vunnit en andra plats. Så att det är jag helt enig med om. Och framförallt är ju trenden så tydlig. Det är ju den som är så jobbig för Mercedes att se. Och det är ju den de ger sken av också, tycker jag, utåt faktiskt. Mer tydligt än vad man kanske är van vid i Formel 1. Men de är ganska tydliga med att de inte längre är där. Och Lewis Hamilton i synnerhet då, som för övrigt skrev på då ett nytt tvåårskontrakt med Mercedes över säsongerna 22 och 23. Kanske hänger det ihop med då att han vet att någon åttonde VM-titel är det mycket sannolikt det inte blir då i år. Och han behöver kanske ett par säsonger på sig då för att greja den då. För den tror jag han är väldigt sugen på att bli ensam på åtta VM-titlar. Jag håller nog med. Och frågan är ju då om Red Bull har tagit sig vatten över huvudet då i uppdateringskriget. De har ju varit väldigt aggressiva fram till nu i alla fall och uppenbarligen hittat helt rätt med allting, medan Mercedes som har grejer i pipelinen fortfarande då, men inte lägger någon mer krut på ytterligare uppdateringar längre fram.
Mm. Men som sagt, man har ju suttit och hoppats på att den här dominansen från Mercedes skulle ta slut, och så har man kanske tänkt då att så här, men tänk om Red Bull kunde vara där istället, alltså i slutet av förra året så kanske man satt och tänkte så, och nu helt plötsligt så har vi haft ett antal race då där Red Bull har varit det dominanta teamet, och då har jag tagit in all data jag kunde tänka mig och räknat på det här, hur mycket roligare är det att Red Bull dominerar än Mercedes?
Vad är för data du har tagit in, hur många starka du har fått i det och... Kul, ja,
det är ganska mycket magkänsla, kan jag säga.
Jag misstänker det. Låt oss höra nu, ja. Hur mycket bättre, hur mycket roligare är det med en annan dominans än när Mercedes dominerade?
Det är exakt 4,7% roligare med att Red Bull dominerar Formel 1 VM i år än att Mercedes gör.
Okej, låt oss då få veta hur de kommer fram till den här 4,7%.
Men det är ju, det kollar jag på internt i min datan. Jag kan inte avslöja alla mina liksom formler och allting sånt där. Så det måste du förstå.
Ja, självklart. Du kan inte avslöja dina källor i alla fall. Okej, 4,7%. Nej, men hade det kunnat vara 5, tror du?
Det hade kunnat vara 5. Vet du hur?
Nej.
Det här är en data... Vad heter det? Datakanal.
Just det.
Som vi lärde oss om i helgen.
Datatelemetri.
Det är alltså. Det är nämligen just det faktum att så som jag upplever att Verstappen är som VM-ledare. Jag tycker, när man har sett till exempel, om jag jämför med Nico Rosberg, när han ledde Formel 1 VM 2016, då var ju han lite likadan som jag upplever att Verstappen är nu. Att han försöker liksom skjuta den här snacket om att han ska vinna VM ifrån sig.
Mm.
För att han vill bara fokusera på det. Men det, på något sätt så, viss med facit i hand, så kanske man ser tillbaka på det här på ett annat sätt. För man vet ju vad som hände med Nico Rosberg efter han hade vunnit den här VM-titeln 2016. Att han var liksom klar med Formel 1. Han orkade inte mer i stort sett. Så att det tror jag är svårt att sudda ut. Men samtidigt så vet man ju hur Nico Rosberg var. Han sa ju det rakt ut att nej, men jag tänker inte prata om det. Jag tänker inte prata om VM-titeln. För att jag vill bara fokusera på nästa race. Det är min taktik. Och det var han öppen med. Vilket jag tyckte var ganska spännande på ett sätt. Och jag vet att du träffade honom
i Mexiko.
Det året.
Mm.
Och han är så här, nej, men sluta nu. Jag kommer inte prata om det. Och medan Verstappen då, och det är väl som man är som person. Och det här är liksom verkligen min egna syn på det. Men det är att han är... Han verkar obrydd på något sätt. Han är inte så pepp på det här på något sätt. Att det är klart att han är det, men han är liksom lite mindre skön runt sin fokus på Formel 1 VM.
Mm.
Därför blev det 4,7% istället för 5% roligare att Verstappen leder VM dominant än att till exempel Lewis Hamilton gör.
Så att oskönheten kostade 0,3 procentenheter, det är ju inte bra naturligtvis för Max Verstappens del. Men jag kan samtidigt ha stor förståelse för att hans så att säga, sinnesstämning går in i ett speciellt läge när det faktiskt är på riktigt allvar VM-titeln som hägrar. Det är inte, jag tror inte han har känt det här som man känner nu någon gång tidigare i hela sin karriär faktiskt. Oavsett om han kör det innan Formel 1 eller vad det nu är. Det här är på riktigt nu. Och det här är ett sånt mål som han har drömt om och haft så länge. Så det är inte konstigt om grabbarna sluter sig lite grann när de ställs inför det faktum att det här kommer. Och de vill absolut under inga omständigheter jinxa någonting. De försöker att inte vara...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vidskepliga och sådana grejer, va? Som kan blocka dem i huvudet. Och det är inte för vidskeplighetens skull, utan det är mer för att inte knyta någonting i huvudet som kan hålla en tillbaka när man behöver ha ett öppet sinne inför vad det än må vara. Jag har stor förståelse för det. Det blir inte så roligt, det blir inte så underhållande för oss. 0,3.
Nej.
Försvinner ju där. Men vad fan sen...
det är lite min poäng också, att det är liksom, det är så pass lite i min dataformel här. Den är ganska avancerad, så att även om jag hade berättat den så hade ni inte förstått den. Men poängen är ju att jag förstår det också, men det är, jag tror jag har hört varenda intervju som han har gjort framför vår mikrofon den här säsongen. Och han säger nästan ingenting.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Det är, liksom, det är nästan svårt att sända en intervju med Max Verstappen för att han säger så lite.
Ja, sätt det med Lewis Hamilton. Han är ju världens mest tillknäppta person. Inte otrevlig, verkligen inte. Men helt så här, inte speciellt generös med känslor och åsikter och vad det nu än må vara. Va? Det är liksom... De blir så slipade också i hela den där grejen att liksom inget, de gör allting med minsta möjliga insats för att det inte ska kosta någon energi.
Mm. Men min poäng med allt det här med 4,7% eller 5%, det är ju att i minsta fall så har jag upplevt att det är slående hur lite det spelar roll, vem det är som dominerar. För att poängen är att så här, och det var någonting som, apropå Marcus Ericsson som kommer lite senare, så säger han att vilken skillnad det är att vinna eller komma tvåa eller komma trea. Det är liksom poängmässigt inga enorma skillnader, men att komma etta gör jättemycket skillnad för en förare. Och det är samma sak för oss, tycker jag, som sitter och tittar på det här, att i söndags, det var ett jättebra race tycker jag. Det hände hur mycket grejer som helst, men på något sätt, med tanke på att Verstappen bara låg där längst fram, han skulle vinna det här racet, det var klart efter tre varv, om ingenting väldigt konstigt hade hänt. Och det liksom förtar från liksom helhetssynen på racet. Det här kommer inte bli en klassiker, men hade det varit en fight om segern, hade vi tagit bort Verstappen till exempel och Perez och Bottas slogs om segern, då hade man kunnat säga så, nej, men det här var en 8,5, 9 poäng på en 10-gradig skala.
Det är inte sjukt vad girig man blir då, samtidigt som det hela säsongen fram till nu har varit jul mot jul verkligen, om segern. Och där både Max och Hamilton har varit liksom skrubbat på varandra och det har verkligen fått, och så blir det en lite så här, så blir man ju lite, man blir girig. Och det, jag tror att det är ett problem för oss som är extra insatta också, för den generella TV-publiken, den generella publiken, den som kanske sätter sig bara på söndagen har inte det, den går inte in med det, med den inställningen. Det är vi som följer allt som kan tolka saker mycket tidigare än det händer, och hela den biten, som kanske blir mest besvikna då, över att man blir snuvad på konfekten en sån här helg, när det visar sig att en eller en annan är snabbare eller för mycket snabbare än de andra.
Hur som helst, jag tycker det är spännande ändå att se någonting som så här, tyder också på Red Bulls dominans, är att så här, vi pratade om det tidigare, eller något tidigare avsnitt av podden, är att när det har varit den här fighten, hårda fighten mellan Hamilton och Verstappen, så har båda börjat göra misstag, för att de blir pressade helt enkelt. Det är då misstag kommer i Formel 1. Men Verstappen sätter ju inte ett hjul fel nu. Men det är för att han inte heller, han har ingen press.
Nej, han kan åka med den där lilla procenten marginal hela tiden, eftersom han aldrig är hotad. Och det gör ju då att misstagen är helt bortblåsta. Naturligtvis är det ju också en mental fråga att inte vara pressad, som gör att man minimerar misstag. Men i huvudsak så är det väl så att materialet tillåter den att åka med goda marginaler, och då kommer heller inga misstag. Så att det är två saker som egentligen bidrar till samma sak. Så att han är otroligt stabil just nu, och han är ju trots allt bara 23 år gammal och väldigt tidigt i sin karriär, trots relativt många säsonger i Formel 1 redan. Så att, men som jag sa tidigare, han står alltså inför någonting som han har drömt om så länge. Så att det här är en knepig situation att hålla skärpan uppe och fortsätta att leverera på den här oerhört höga nivån som det kommer att krävas. För annars är någon där och hugger, till exempel Mercedes igen, för de kommer inte att nöja sig med att vara så här långt efter. De kommer att göra vad de kan inom ramen för både budgettak och deras uppdateringsprogram och allt vad det nu är. Så är det med det. Vi rullar vidare med lite tummar upp och ner. Vad säger du om det? Vi brukar ju leverera lite sådana, och det är ju svårt att förbise en viss person som fick tummar redan förra veckan och som har fått tummar för den här säsongen och som är i ett slag. Jag vet inte, han håller på och kör in sig i någonting som är på riktigt faktiskt, lyfter honom till nästa nivå. Han börjar ju bli ett världsmästarämne, tycker jag. Och jag pratar förstås om Lando Norris. Det är jättetidigt att prata i de termerna. Men titta som killen genomför helgerna, och så bra han gör det. Och han klassar verkligen en teamkamrat just nu som är ansedd att vara en av de bättre på griden. Och på det sättet han gör det, då kan man inte bortse från det längre. Utan den här killen med rätt material, han är definitivt så bra, tycker jag. Konsekvent, snabb, eller den, att han skulle förmodligen vinna VM.
Ja, om han hade bilen, ja.
Självklart är det så. Men det är många som har haft bilar som man kan vinna VM i som inte har gjort det. Jag börjar liksom att känna att den här killen kanske är lite grann av det rätta virket, om vi säger så. Det är väl spännande att höra vad han själv sa efter målgång också i söndags då, om sin insats.
I didn't think we were expecting to maybe be as quick as today. We knew we made progress and we were quicker yesterday, and that was evidence that we had made progress and the car was performing better and so on. Today I think we had a bit more expectation than last weekend. We thought we could definitely do a bit better, and I mean, I said before the race that there's potential to be racing them for a bit longer and a bit further into the race. The car was really good to drive, like a big step forward from last weekend, and it shows how much of a difference it can make just in the car performing the way you want it to, and to have that confidence to lean on the rear tyres and so on. And you can go from ending up 30 seconds behind to racing with these guys. And I know Max was completely on a different circuit today, but to race with Lewis and to race with Valtteri just on pure pace, and to beat one of them because we were ahead, or to beat one Red Bull, one Mercedes, and I mean, I would have said we had the pace to quite easily beat Valtteri today. It's a good sign, but I just would have loved to have been P2 as well.
Lando Norris där alltså, som han var nöjd med tredje platsen, men han kände nog att han hade hugg även på Valtteri Bottas. Det här var ju det mest fascinerande, tycker jag, i söndags, att Mercedes, de raceade alltså McLaren, de raceade inte Red Bull, och det är väl första gången i år som de överhuvudtaget inte kunde titta åt Red Bull-hållet. De hade inte pace för det, dels med skadorna på Hamiltons bil, men att Bottas inte heller var det. Det är ju rätt fascinerande hur det har svängt i det avseendet också.
Verkligen, och jag tänker också på hans, nu har det blivit några pallplatser för Norris ändå, och jag tänker liksom, att en sån person, apropå det du sa tidigare, så är det ganska intressant att en sån person är lite halv missnöjd med att komma trea plötsligt. Ja, men jag tänker, det var ju den stora liksom grejen förra året, att han kom trea i Österrike i första racet då. Men det var ju totalt oväntat, och nu liksom hans förväntningar på sig själv har ju också förflyttat sig.
Visst.
Helt enkelt.
The goalpost is moving. Helt klart. Och det gör att vi landar i en nedtumme faktiskt, och det hänger ihop lite grann med Lando Norris, även om Perez var drabbad i det avseendet, det som hände direkt efter omstarten där. Sergio Perez alltså får en rejäl tumme ner. Det här var ett riktigt, riktigt dåligt race faktiskt av Sergio Perez, tycker jag. Obalans på honom, inte obalans i bilen, ja det kanske han också hade, men han var obalanserad i sitt sätt att uppföra sig på banan, vilket han själv också medgav efter loppet, inte minst då efter incidenten med både Norris, eller med Leclerc framförallt, som han blev bestraffad för.
Mm. Och det där tycker jag, nu nämnde vi det där tidigare, i att Verstappen gör så få misstag för att han inte har någon press. Så man skulle kunna liksom hänvisa till den, samma tankegång runt Sergio Perez, tror jag också. Att han gör den här försöket på utsidan på första varvet, för att han är ju desperat. Han ser ju att Verstappen kommer vinna återigen. Och inte att han ska liksom slå Verstappen i VM, men det är klart att han vill ju bevisa sig så himla mycket. Det är därför han tar de här stora riskerna, och sen så bara blir det liksom huller om buller hela dagen egentligen.
Mm.
Så det var ingen höjdardag alltså.
Nej, och lyssnar vi på honom själva så är det precis så han uttrycker sig.
Yeah, it was a disaster my race first with Lando. I think it wasn't fair racing there. I was lucky not to have any damage, but the next time can be different, you know. But anyway, my race was ruined after that. And with Charles, I'm extremely sorry, because that's not the way I like to be racing. In both occasions, I just tried to brake as late as possible, end up without road. Actually, I did some damage to my front wing. We had very old tires, you know, at that stage, with dirty air and so on. So it was just over the limit, and I haven't seen the incidents with Charles, but yeah, I'm just frustrated with that, because as I say, that's not the way I like to race.
Tufft race för Sergio Perez, en rejäl tumme ner den här helgen då. Lyckades inte göra det som han hade tillsammans med teamet förutsatt sig att göra då, nämligen att ta sig förbi Norris upp till andra platsen och sen följa sin teamkollega till en dubbelseger på Rebel Ring. Det gick käpprätt åt skogen, skulle man kunna säga då, tack vare lite missbedömningar, lite oflyt och inte helt bra körning från hans egen sida heller. Vi pratade Norris tidigare, Erik, och gav honom en tumme upp, och vi kan konstatera att återväxten för brittisk Formel 1 racing är tämligen god. För kan vi ge George Russell något annat än en tumme upp?
Alltså, skulle man vara lite elak så skulle man ju kunna poängtera då att han tappade fyra platser på de första varvet, eller de första par varven.
Nej, det var första varvet faktiskt, ner på till tolfte.
Mm. Så att då kanske man inte ska säga att det är en så här superduper tumme upp. Men jag menar, det är svårt att dra det kortet också, för att han kör i en Williams. Det är svårt att släppa också. Att han startade åtta i en Williams. Även om han fick lite hjälp på traven, så kom han ändå till Q3 på merit. Och han hade samma strategi som alla andra. Och slogs faktiskt som en VM-poäng.
Mm. Ja, imponerande. Jag tycker Fred Vasseur uttryckte det bra. Han sa så här att vi har en snabbare bil på söndagarna i Alfa Romeo, men Williams har George Russell. Och det är ju lite fascinerande att de ger honom den credden. Apropå att ge cred förresten, Lewis Hamiltons beröm till Lando Norris mitt under brinnande race är ju inte heller så illa faktiskt. Lando Norris som fightades länge och väl med Lewis Hamilton i början på racet där, vilket han gjorde otroligt bra, så mycket förtjänst, och så smart när han väl insåg att han inte skulle ta fighten längre, utan han lät Hamilton bara rinna förbi utan att förlora någon tid själv. Nej, de unga britterna som kommer bakom Lewis Hamilton gör att Storbritannien, eller England, kallar det vad du vill, de behöver inte vara oroliga för återväxten. De kommer att ha världsmästare framöver också, tror i alla fall jag.
Nej, men jag håller verkligen med om den saken. Men du, hur ser det ut för Finland då?
Oh, den frågan får man lite då och då. Hur är återväxten i Finland? Den är tyvärr inte lika god då. För bakom Kimi Räikkönen och Valtteri Bottas är det ju faktiskt tomt. Det finns ingenting som fyller på där. Det är klart att det finns några unga kartingkillar och säkert någon i någon juniorkategori. Men det är ingenting som det är något utropstecken bakom just nu. De här killarna som var i GP3 eller det som är nu är FIA Formel 3. De finns ju inte kvar längre. Och det ser riktigt mörkt ut för deras del, och beroende på vad som händer med Valtteri Bottas så om ett par år så kan det vara tomt, och det är ju första gången på väldigt, väldigt länge som Finland i sånt fall inte skulle ha någon finsk förare på griden, och det är ju lite störande. Kimi Räikkönen ger vi faktiskt en tumme ner den här helgen. Han hade inte något bra race, dåligt kval igen. Jag vet inte vad som har hänt med hans speed i kvalen, men han racear ju bra, det gör han faktiskt. Han var ju 11 i första racet här i Österrike, men nu i söndags vet jag 17 vad han gjorde på slutet. Han hade ju ett bra upplägg, tycker jag ändå. En inverterad enstoppare som han gjorde då, men det funkar inte alls. Jag vet inte, vad 17 gjorde han på sista varvet med Sebastian Vettel? Vad tappade han synen fullständigt?
Nej, men jag trodde han hade fått en stroke, alltså på riktigt. Det var ju, jag menar...
Jag är så gammal egentligen.
Nej, men jag undrade liksom om man har en så här döda vinkeln rakt fram eller någonting sådär, för det såg ju faktiskt helt sjukt ut.
Ja.
Jag menar, jag trodde liksom, när man såg repriserna så bara, nu ska vi få se vad det var som hände, men han sitter ju och tittar rakt fram, men bara liksom kör in
rakt in i fötten, visst. Ja, ytterst märklig situation. Det som föreledde det var ju att han bromsade på sig in i kurva 4 lite grann, tappade utgången, Vettel gick förbi på insidan och Kimi liksom bara styr rakt in i Vettel på ett sätt som jag har svårt att se att han skulle göra utan att det var något specifikt som hände som inte vi vet. Efter loppet sa han ju bara att jag måste kolla på videon. Det var liksom ingen direkt förklaring som vi har fått i det avseendet. Vettel sa att det var ett missförstånd, sa Vettel. Han var väl snäll helt enkelt med Kimi Räikkönen.
Mm. Lite väl snäll kan jag tycka, ja. Men vet du förresten att, för om man tänker nu så här, Kimi Räikkönen så pass till åldern kommen, Bottas osäker, det kan ju faktiskt vara så, även om jag tror att kanske Bottas kommer fortsätta och kanske Kimi också något år till, men det skulle kunna vara så att 2022 är alltså första gången som vi inte har en finländare på griden sedan 1977.
Oj.
Full time.
Oj. Det var värst.
1978 började Keke Rosberg köra, och sen dess har vi alltså haft minst en finländare på startgriden kontinuerligt varje säsong sen dess.
Imponerande facit om inte annat. Vi svenskar ska ju bara dra ner rullgardinen och gömma oss när vi får sån statistik, så att vi ska inte sitta här och slå oss för bröstet på det sättet, verkligen inte. Va? Men det är ju det som jag tycker, det är att det är tråkigt om det är ett sånt stort, en stor nation i Formel 1 sammanhang inte orkar få fram en ny.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ett talang liksom på den nivån som de behöver vara då för att nå Formel 1. Och det är oklart varför det är på det här viset. Om de har haft jobbigt rent ekonomiskt, de här killarna som, jag menar, Mika Häkkinen har ju varit mycket bakom Valtteri Bottas till exempel. Va? Men har de glömt bort att ta hand om resten? Är det så att de börjar liksom själva ha för mycket annat att göra? Och det här återväxtprogrammet som kanske behövs inte riktigt finns längre. Svårt att svara på. Vi får hitta någon som kan prata om det. En tumme upp också till Fernando Alonso. Jag tycker han ska ha det. Han var ju on fire. Han är on fire just nu. Men fick ju betala priset för att Sebastian Vettel hamnade ju vägen i kvalet då. Jag tycker ändå att köra till sig en VM-poäng och den fighten som han då hade med George Russell där på slutet var ju sevärd om inte annat.
Mm. Och man undrar nästan lite vad som har hänt med Alonso sett till hans passion på något sätt. Och dessutom så här, nu upplever man plötsligt som Alonso som lite så här schysst typ. Ja. I med det som hände då med Russell efter racet.
Mm.
Han liksom går fram till honom, klappar om honom, tröstar honom i praktiken för att han har snott hans liksom första VM-poäng för Williams.
Mm.
Och jag menar, det känns inte så här Alonso-ikt direkt.
Nej, han brukar tugga i sig det mesta och spotta ut det strax efter. Så att, nej, men han jag vet inte. Men jag klagade över att han kändes lite loj i början på säsongen för några helger sedan. Men det har verkligen försvunnit nu. Sen Ocon skrev på det där nya kontraktet, det var vi inne på förra veckan, så har ju Alonso verkligen börjat att blixtra till. Och så gjorde han även denna helg då. Och det var ju, ja, det var ett händelserikt race i alla fall för honom.
For one point it was like the last lap of the championship position. So, I mean, it was only one point, but I think it was at least deserved, you know, for the whole team. The performance this weekend was very good, and it's very little reward, probably only one point, but at least we keep scoring every Sunday, I think, for the last four Grand Prix, so let's keep it that this way.
Fernando Alonso där alltså. En sista tumme, och den måste peka neråt, känner jag.
Mm. Då ger vi den till Esteban Ocon, tycker jag. Alonsos teamkompis.
Vad hänt? Två helger i rad nu. Totalt miserabel.
Mm. Mm.
Den här gången kom han inte ens ett fullt varv. Det var inte hans fel i för sig, va? Men riktigt, riktigt risigt alltså, här i Österrike har det varit för Esteban Ocon. Och då får man inga tummar upp. Då får man tummar ner.
Mm. Ja, som sagt, alltså det som hände i racet är ju en sak. Då blev han ju totalt liksom ihopkörd mellan två bilar. Så där hade han inte så mycket liksom egen förskyllan, men det är även liksom rent helgmässigt så har han inte direkt sytt ihop det heller. Han startar långt bak och det är där sånt här händer, oftast.
Visst är det på det viset. Tråkigt för Ocon, men han har sitt nysignerade kontrakt, han får leva på det, och jag är ganska säker på att han kommer att studsa tillbaka. Det är en skicklig förare under alla omständigheter, även om det inte gick något vidare just i Österrike. Problemet med Österrike också, det är så små tidsdifferenser som spelar roll. Varje liten hundrationdel är ju massor med positioner, så ibland kan man ju se sämre ut rent placeringsmässigt än vad man i själva verket var rent fartmässigt. Så att, ja, vi ger honom en chans till, Esteban Ocon. Ja, men då är vi lite halvklara, tycker jag, med Formel 1-delen i den här podden, och ska nu, trots att vi heter Viaplay F1 Podcast, prata lite IndyCar, och det ska vi göra efter pausen. Som vanligt i Viaplay F1 Podcast så har vi en regel att om man hamnar på pallen i IndyCar, då måste man vara med i F1-podden. Så därför, varmt välkommen Marcus Eriksson.
Ja, tack, tack.
Vilken helg till att börja med på Mid-Ohio. Jag vet inte riktigt vilken enda vi ska börja, om det är att proppen har gått nu eller själva helgen på Mid-Ohio. Ska vi börjar med Mid-Ohio, tycker jag. För det var faktiskt första gången sedan du började köra IndyCar som du satt ihop en hel helg. Håller du med om det?
Ja, men det har du helt rätt. Och det var ju, som sagt, nyckeln var ju att jag gjorde en så bra lördag. Eller ja, framförallt ett så bra kval. Och jag tycker söndagen sedan, den visar ju hur viktigt det där kvalet är. Jag menar, det blir så otroligt mycket lättare race när man är med där framme från start. Och jag har ju vetat och visat, men har framförallt vetat hur stark jag är i racecraft och race pace hela tiden egentligen i min IndyCar-karriär, och framförallt nu sista två åren med Ganassi. Och som sagt, jag vet om det, men det är alltid svårt att visa det när du startar 15 eller 18 eller vad det är jag nästan alltid gör. Och problemet med det också är att när du startar där nere, så dels så är du i riskzonen för incidenter. Dels så måste du använda både däck, push to pass och bränsle för att ta det upp genom fältet. Och när du väl får fri bana så har du redan använt det rätt så mycket. Och skillnaden i helgen nu blir att jag kan använda allt det där till min fördel, så att jag kan vara stark ja, hela tiden egentligen. Så det var ju verkligen nyckeln, som sagt, det där kvalet som gjorde att det kunde bli så pass starkt race för mig på söndagen.
Ska vi börja med kvalet då och ställa oss frågan varför det helt plötsligt funkade då? Det är ju inte några dramatiska skillnader i fart. Det är bara det att den här gången hade du 110-delarna på din sida. Ska vi enas om att det var så, eller hur känner du själv?
Jo, men helt klart är det så att jag vet inte hur många gånger jag har varit en halv tiondel från att gå vidare till topp 12. Och kommer man till topp 12 så har man liksom börjat på noll igen, och då kan man komma till fas 6 och så vidare. Det har varit många gånger, det har varit 100 delar på fel sida. Men samtidigt kan man ju liksom inte skylla på det varje gång heller. Utan man måste ju, som jag har sagt många gånger, jag måste hitta den där tiondelen eller två till i genomsnitt på kvalen. Så att man inte behöver ha de här 100 delarna på sin sida, utan man har en marginal på några tider. Och jag är ju... Alltså, jag har jobbat senare på det i flera år och försökt hitta det. Men just senaste veckan har väl jag gått ännu mer i detalj. Där jag jobbar med Dario Franchitti som har mycket erfarenhet. Jag jobbar med Jim Hamilton här på teamet. Ganassi som har varit med i 100 år typ, känns det som. Och jobbat med många förare. Analyserat både min körning men även snackat mycket om det mentala. Inställningen och försökt liksom... se vad behöver jag för att hitta rätt på kvalen. Och något vi kom fram till var väl att försöka köra mer varv för mig. Försöka jobba på känslan mer än på tiderna, på träningarna. Och det var ju tydligt i helgen att vi körde både första och andra träningen. Körde jag inte, om jag inte hade mest varv, så var jag bland de som hade mest varv i båda träningarna. Och även om tiderna inte var så bra, så var det liksom ett tydligt fokus från vår sida på att få mig... att få varv i kroppen helt enkelt inför kvalet. Och jag tror att en kombination av alla de sakerna gjorde att, ja, att jag hade lite bättre förutsättningar att lyckas på kvalet. Och sen också för mig, jag menar, kör ett kval och åker ut första rundan. Då har du bara, du har ett försök från det röda, sen är du ute. Nu får du ju vidare, kommer ett försök, så får du ett försök till i Q2, så får du ett försök till i Q3. Alltså det blir en snöbollseffekt och du får självförtroende, du får mer erfarenhet på däcken och kan få ut mer av det. Så det var många saker som gjorde skillnad. Men det är det, när du är på den här nivån så är det de små detaljerna som kommer göra skillnad. Men nu med det sagt så gäller det för mig att alltså en gång ingen gång. Så jag måste fortsätta jobba på det här, fortsätta och hålla kvar vid det här mindsetet och försöka se till att det blir en trend nu att jag kan kvala högre upp.
Det är lite min fråga där också, för att vi såg ju att du kvalade bra första racet på säsongen, och då tänkte man så här, okej, men för vi har pratat med dig många gånger om det där att du har jobbat på kvalet och så tänkte man så här, okej, bra, nu har det liksom löst sig. Sen så har det varit lite samma vara fram tills nu egentligen. Så att det är det jag menar, så här, finns det någonting som du känner så här att okej, men det här är, nu är jag hemma. Jag förstår att man kan få ett dåligt kval i alla fall, men är det ändå någonting så här, okej, jag tror att jag är över en tröskel nu.
Ja, men jag känner det på grund av, som sagt, det jobbet jag gjorde med Dario och Jim där och de sakerna vi så liksom hittade som vi såg som områden för mig att fokusera på. Och det känns ändå som att det gav resultat i helgen, och det gör mig komfortabel med att kan jag fortsätta göra så kommer jag kunna kvala på en högre nivå. Sen, som sagt, som du säger, det är så små marginaler i indikator, du kommer ha ett dåligt kval här och där också, men det gäller för mig att öka det snittet. Det är svårt att säga att jag ska vara i fas 6 varje gång och kvalat på första två startleden varje gång. Det är inte många som kan göra det, om någon. Utan det gäller för mig att höja det här snittet från 15 i snitt till 8 i snitt. Det är det vi snackar om.
Okej, och det var ju uppenbart vilken stor skillnad det här kvalet gjorde då. Att starta från andra startled, att göra säg 80% av racet i mer eller mindre fri luft. Det var ju några nyckelsaker som gjorde att det, själva racet gick bra också, och som jag upplevde det så var det till att börja med starten som var ganska intensiv, kändes det som. Scott Dixon låg närmast bakom dig, han var faktiskt före dig också genom kurva 2 där, men han fick en för snäv vinkel och tvingades backa ur, rutinerad som han är, och det gav ju dig då möjligheten att hålla tredjeplatsen samtidigt som Dixon fick fightas med power istället då. Vad var din tanke då inför start? Hur gick liksom idéerna i huvudet om hur du skulle hantera det där?
Nej, men jag har ju varit några gånger i duell med Dixon här, framförallt i år, men även några gånger förra året, och jag vet ju att han är tuff och han vill gärna visa sig tuff, alltså mot teamkamrater och så vidare, och jag var väl rätt så övertygad om att han skulle ge ett försök in mot första kurvan, eller ja, kurva 4 som det är med starten där. Och som du sa, han dök där på insidan, och men jag var redan inställd på att jag kommer sätta hårt mot hårt. Självklart på ett schysst sätt, men jag tänkte inte ge han en millimeter. Och det var redan min inställning innan starten. Det hade jag redan bestämt för mig själv, att det kommer inte ges en millimeter mot han när han gör sitt försök. För jag som sagt förutspådde att det skulle komma. Sen som du säger, tror jag att han märkte att jag inte vek ner mig direkt i inbromsning. Utan jag, när jag såg han komma på insidan, så släppte jag upp min broms och liksom svarade på hans attack. Och då tror jag att han rutinerat som man här kunde räkna ut att tre bredd i den här kurvan kommer bara sluta på ett tokigt sätt. Oavsett vems fel det är, så kommer det bli inget bra. Och han backade ur det. Och då gick jag och Powers en jämsides genom kurva 5 då, nästa kurva. Och där lyckades jag runda han på ett snyggt sätt och hålla i på yttern då. Och det var ju såklart en nyckel för resten av race, att jag höll den där tredje platsen efter de där första kurvorna.
Det är ju lite spännande faktiskt när du säger att du vet hur Dixon är, eller hur han försöker, så att säga. Och då tänker jag direkt på liksom hur stor skillnad i det erfarenhetsmässigt att veta nu efter i din tredje säsong i IndyCar, veta liksom hur folk beter sig.
Nej, men så är det alltid i racing. Du kör ju olika mot olika förare. Folk kanske säger att de inte gör det, men så är det. Du lär dig dina motståndare och vet deras styrkor och svagheter och deras beteenden ute på banan. Och då får man ju, i de här tiondelsbesluten man gör, så får man ju väga in sådana saker också. Så är det helt klart. Och nu har jag byggt på mig, som du säger, inne på min tredje säsong. Jag känner de flesta i serien och vet så ungefär hur de flesta beter sig på banan. Och det är som sagt får man ha med sig i bakhuvudet när man är ute och kör det.
Sen så var det ju då den första stinten då som jag tror man alla som tittade på racet insåg skulle vara kritiskt. Du var en av några få som valde att starta på röda däck då, att det påfönstret var så stort som upp mot 26-27 varv någonting. Att få däcken att hålla och samtidigt hålla tempot. Du sa till mig innan att du ville ha de röda för att liksom komma loss från de med svarta där och liksom få lite space i alla fall i inledningen och sen göra så gott man kan med de här däcken då.
Ja, men precis. Och jag var lite förvånad. Jag trodde att våran bil skulle vara bättre på de röda däcken och hade haft rätt så bra balans på de röda dagen innan på kvalet som sagt. Men tyvärr så kände jag rätt så tidigt på den stinten att mina framdäck, eller ja, balansen i bilen var alldeles för mycket understyrt. Så jag började överhetta framdäcken och försökte justera med de verktygen man har i bilen, men de räckte inte till, utan det hade redan liksom satts igång den här överhettningen på framdäcken. Och då blev ju sista, ja, vad var det, 8 varven på stinten blev ju för dåliga för mig egentligen. Nu i efterhand så var det det som jag förlorade sig på, att jag var lite för långsam där sista 8 varven av stint nummer 1. Jag tappade de där 7-8 sekunderna på Newgarden på de varven. Och Så det var ju lite synd, men sen var ju istället då var ju bilen väldigt välbalanserad på de svarta däcken. Svarta däcken hade ju mindre bakgrepp rent generellt, så jag visste ju också när jag skulle komma på de svarta att förhoppningsvis och förmodligen kommer bilen vara mer balanserad på dem, och så var ju fallet.
Sen var det då en andra stint på den svarta gummiblandningen som du sa. Ni gick in ganska odramatiskt depåstopp. Det ska vi väl nämna, att dina gubbar i depån har ju verkligen ryckt upp sig nu. Det är inga katastrofstopp långt därifrån. Nu är ni med i matchen, eller hur?
Touchwood. Men ja, nej, men verkligen så är det. De har gjort ett toppenjobb, och sen vi gjorde den här lilla justeringen med depåpersonalen och tog in en ny gubbe där och lite sådana där grejer, så har det ju verkligen steppats upp där. Och man märker också på dem att de lever sig med, är taggade, och de märker ju också att vi är med och fightas i toppen, och det gör ju dem extra motiverade också. Och det, jag har sagt det många gånger i IndyCar, så du måste ha alla bitarna på plats, annars kommer du inte kunna vinna och slåss om pallplatser. Och depåstoppen är ju en otroligt stor del i IndyCar, att liksom ha en bra crew, och det har jag verkligen nu, och det är jag väldigt glad och tacksam över.
Och det fick ju inte minst Colton Herta erfara då, eftersom de hade strul och Andretti Autosport på vid det första stoppet. Tankryggen funkar inte som den skulle, och det gav ju dig då, så att säga, gav dig andra platsen. Och då fanns det ju bara ett att kolla efter. Det var ju Josef Newgarden längst fram då. Du lärde en hel del under andra stinten, sa du till mig, som du hade nytta av i avslutningen sen på samma gummiblandning.
Ja, precis. På andra stinten där så försökte jag liksom känna av hur de här svarta däcken beter sig över en stint. Man var ju tvungen att göra upp mot 28 27-28 varv tror jag på de där två stinterna, två avslutande stinterna. Så under den första svarta stinten så försökte jag lära mig som sagt hur de betedde sig och hur de slet, eller ja, hur de hur slitaget var.
Just
ja, så heter det. Och kände jag att det var baktecken som var det största problemet. Så då till min sista stint på svarta så visste jag det på förhand och justerade verktygen och min körning direkt när jag kom ut på de nya svarta däcken och försökte se till att vara smart på den körningen så att jag kunde ha en stark avslutning på racet. Och det gjorde jag på ett väldigt bra sätt och kunde ju verkligen attackera sista 10 varven och hade däck till att göra det och var ju på vippen att jag liksom kom hela vägen fram där och tog Newgarden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hade behövt ett varv eller två till.
Ja, det räckte inte riktigt till då. Men oavsett det, jag menar, du torskade ju inte racet på de sista 2-3 varven utan du gjorde ju det då i början på de röda däcken. Det har vi redan konstaterat. Men kände du lite blodsmak där? Du såg att han kom närmare och närmare och han måste jag lägga på marginalen trots allt eftersom du så lätt kunde köra kapp på honom.
Verkligen. Jag pratade med han efteråt och sa ja, du fick lite trafik där mot slutet. Och han bara, trafiken var mitt minsta problem i det här laget. Det var, mina bakdäck var helt slut. Och han sa att jag hade inte klarat ett varv till. Jag var så glad att målflaggan kom. För att jag var jätteorolig, sa han. Och det är som du säger, man får ju verkligen blodsmak i munnen när man ser att han har problem. Jag såg ju att han gick brett ut ur många kurvor och att jag tog in hela tiden och räknade ner varven och försökte jag använde push och pass, men jag ville inte använda upp allt för jag ville ha kvar när jag väl kom i kappan. Och det var ju också en försöka balansera det där så att man inte var för ivrig på det för att komma i kapp och sen ha slut när man väl var i kapp. Så nej, det var verkligen en rolig fight där mot slutet. Och jag körde verkligen sista två varven var det full 110% attack för att försöka hinna i kappan då. Men som sagt, det var ett varv för lite.
Och det är väl lite risk and reward i det där läget också. Du vill inte ställa till det för dig själv. För att jag menar, en andra plats är ändå en andra plats i ett IndyCar race. De växer ju inte på träd så att säga. Så jag förstår att man måste väga av det. Och det är väl det som gör Joseph Newgarden så bra också på något sätt. Att han väger ju av det där otroligt bra trots allt. Som kör slut på sina däck men han hade den marginal som krävdes då.
Ja, det är väl lite det som är Scott Dixons specialitet också som har gjort han så många mästerskap, så är det absolut.
Har proppen gått nu? Är det det vi ser? Är det verkligen, är det liksom the breakthrough eller vad vi ska kalla det då? Jag menar att du har varit på den här nivån då sen egentligen segern i Detroit, eller jag skulle säga egentligen hela den här säsongen på något sätt va? Tycker jag att saker och ting har sett mycket, mycket bättre ut och även om du har studsat stolpe ut många gånger så har du ändå varit där och nu när du börjar studsa stolpe in, ja då kommer det riktigt bra resultat helt plötsligt.
Jag håller helt med. Det är helt klart så tycker jag att jag från den här säsongen har startat så har jag varit på en högre nivå och jag har varit där hela tiden även om det är inte så många som har sett det kanske så har jag varit på en hög nivå. Jag har varit topp 10 på alla road course race i år. Jag hade otur i Texas när jag inte fick på det där bakdäcket. Jag låg sexa inför sista stoppet och därför körde min Texas helg. Och sen som sagt Indy 500 så hade vi otur med den gulflaggen. Men så är det i den här serien, alla otur ibland. Men överlag så har min nivå i år varit väldigt, väldigt hög och väldigt, väldigt jämn. Och som du säger, när du väl är på en sån nivå att du hela tiden sätter dig i en position där du har en hög nivå i mig i matchen så kommer det vara stolpe in för dig då och då också. Och det är det som har börjat hänt nu, att jag är där uppe hela tiden. Och sen när du väl får stolpe in, då kommer resultaten också. Så jag... Vad ska man säga, hårt jobb lönar sig och det känns som att jag har verkligen kommit upp i en hög nivå nu.
Men hur mycket av det där sitter i huvudet? tänker jag, efter din seger?
Nej, men det är klart att det sitter jättemycket i huvudet. Det spelar ingen roll vilken sport du kollar på. Det, självförtroende är en väldigt kraftfull sak. När man har det och när man inte har det. Och det är klart att jag är fylld av självförtroende just nu. När saker och ting som sagt börjar gå min väg. När jag får resultat. Framförallt efter att ha haft 8 år av inte så mycket självförtroende kanske. Så det är klart som tusen att det gör mycket. Det oavsett idrott så kan man försöker alltid snacka bort det där, men det är otroligt kraftfullt.
Så hur tänker du nu inför de återstående racen? Det är 6 kvar, va? Är det när ni startar om igen? Är liksom, kör du på någon form av placering i mästerskapet eller är jakten på fler segrar? Vilket har du med dig in nu i mindset för resten av året?
Det är 300 poäng att köra om. Det är mycket poäng kvar, det är många race kvar. Och jag är 5:a i mästerskapet nu, så jag har väl satt som till Alex, min tränare, jag snackar på vägen hem nu från Mid-Ohio att topp 5 är minimum. Och nu siktar vi uppåt i mästerskapet. Det är ingen snack om den saken. Jag kollar på tabellen nu vid förmiddag, så jag ligger ju 2:a i Road to Street Course om man bara kollar på dem i mästerskapet. Och jag brukar sagt att ovalerna har varit min styrka här i IndyCar. Så det känns ju verkligen som att jag är med i matchen. Och det finns ingen anledning till att inte sikta på att plocka ännu mer. Nu är det lite längre upp till dem längre fram. Men som sagt, det är väldigt mycket poäng kvar att spela på. Jag kommer sikta på att plocka ännu mer platser i mästerskapet. Det kommer vara mitt fokus här på sista 6 resan.
Då sa Marcus, då har vi pratat klart om IndyCar och vill få lite syn på något som vi redan har berört i den här podden, och det är de här bestraffningarna eller domsluten som har varit mycket snack om efter helgen. Och till att börja med, så kan inte du ge oss ditt föreperspektiv på det som hände mellan Sergio Perez och Lando Norris på första varvet?
Yes, så för mig så var det väldigt tydligt när jag såg det och även när jag funderade på det efteråt att jag tycker inte att det skulle ha varit en bestraffning. Och anledningen till det är att för mig så är det tydligt som förare att när du försöker gå på yttern av någon annan, du försöker attackera på yttern, så sätter du dig först och främst i en utsatt position. Och för det andra, så om du ska kunna göra omkörning på yttern så måste du vara en halv bil längd före på utsidan för att kunna klara av att göra det, för annars kommer den på innen att trycka ut, flytta ut bilen och se till att det blir för trångt i utgången. Så fungerar det i racingen och så fungerar det när man kör där ute. Och det tycker inte jag är ful körning, utan det tycker jag är självklar körning på ett tufft sätt när man kör racerbil. Och därför tycker jag att det var väldigt tydligt att det inte skulle vara bestraffning i den situationen.
Är det svårare att hantera den här situationen i en Formel 1-bil än i en IndyCar-bil till exempel där du kör? För där har ni också mycket hjul mot hjul-fighter, och jag menar på Road America till exempel, kurva 4, kurva 5, jag tror om det är 5:an och 6:an där, är det ju ofta att man trycker ut den som är på utsidan som försöker en ytterökare.
Ja, men det är, som sagt, i racing är det så, i IndyCar är det ju så hela tiden egentligen att man slår hjul i hjul, och du är alltid egentligen på IndyCar om du försöker på utsidan någon, så är det ju 9 gånger av 10 så blir det ju avtryckt för att det är ingen som låter den köra om på yttern, och det är så det funkar. Det är hård racing, det är inte jag är fult, utan det är liksom tuff racing. Det är klart att i Formel 1 så är dels bilarna lite mer omtåliga och du har ju mindre bromssträckor än i IndyCar, så det blir ju lite kanske svårare så sätt att du kan inte köra hjul i hjul på samma sätt och så vidare. Men samtidigt tycker jag som sagt, jag tycker det är förarens eget ansvar att inte sätta sig i en sån situation där du är beroende av en annan förares omdöme. Det tycker jag är att då får du själv ta på dig vad som händer sen. Så anser jag.
Jag vill i alla fall bara dra en liten tes som jag läste. Jag kan tyvärr inte hänvisa till källan. Men då var det så här att liknade det här med att okej, om du är ändå uppe typ jämsides med bilen på utsidan, eller med den du ska försöka köra om på utsidan, och du är typ jämsides. Om det där hade hänt på en raksträcka och personen hade tryckt ut dig, då hade det varit en solklar bestraffning. För att man kan inte bara hålla på och trycka ut någon utanför banan. Så egentligen så tesen från den personen var då att men, är du där, då måste du lämna plats. Men det är inte så enkelt, tänker du?
Ja, men det är ju om man vill ha det svart och vitt på allting och att alla ska köra som robotar, så kan man ju köra på den taktiken. Men jag tycker inte det. Jag tycker vi ska uppmuntra att, liksom, att man ska resa varandra. Och jag tycker också det är väldigt stor skillnad när man är en kurva och en naturlig linje med en kurva, att du går från ytter till apex till ytter. Och då ska du försöka köra om någon på yttern, så blir det att du utsätter dig själv. Alltså det är en naturlig grej att du går från, ja, du byter liksom spår över banan, medan på en raksträcka så åker du bara rakt fram. Så jag tycker det kanske finns en liten poäng där, men jag tycker inte den håller alls när man kollar lite noggrannare på det.
Men det är en intressant diskussion i vilket fall. Jag tycker problemet som vi har varit inne på tidigare ligger i reglernas, i regelbokens, hur det är skrivet i reglerna. Den här lämna bilbredd på utsidan, den är ju väldigt, väldigt svår att genomföra. Så att, ja.
Apropå det där med komplexiteten i regelboken, för det är väl någonstans där problemet är, att så fort du liksom sätter en regel för någonting, att det här är okej, ja men då gör man ju det. Men sen så helt plötsligt så går du över den utan att kanske veta om det själv. Eller då blir det godtyckligt. Ju mer liksom hårda regler du har, upplever jag att det blir svårare att få det stringent.
Jag håller med, och jag tycker det är faktiskt ett bra exempel på IndyCar, där det är tydligt att racingen är lite mer, att det är mindre regelverk i vad man får göra. Det är väldigt tydligt i IndyCar, du får inte blocka när någon har gått ut och liksom committat för ett move, då får du inte gå ut och blocka den, oavsett om det är in eller yttern, utan då måste du liksom, du håller ditt spår in i sväng. Och där är de väldigt hårda och kan dela ut bestraffningar som är, man kan nästan tycka är för hårda, men där är de väldigt tydliga. Men sen efter det så är de väldigt generösa med att man får liksom gå ihop lite, man får trycka ut varandra, det får vara liksom tuff racing, och så länge du inte kör av någon väldigt avsiktligt, så 9 gånger av 10 så låter de det gå. Och grejen med det är ju att regelverket är inte lika tydligt, det är inte lika spesat, och då blir det en bedömningsfråga för domarna, vilket också såklart, ibland kan de döma åt ett håll, ibland kan de döma åt ett håll. Och det kan bli diskussioner om vad är rätt, vad är fel. Men samtidigt så tycker jag det är lite av tjusningen att det blir en bedömningssak. Det kan bli, ja, det ska inte alltid, tycker jag, att det behöver inte alltid vara kliniskt rätt eller fel varje gång. Att enligt regelboken så är exakt så här det ska vara och så vidare. Jag tycker det har någon charm att det kan vara en bedömningsfråga också.
Mm, jag håller verkligen med dig där. För nu är det liksom också att, nu sitter folk och föraren också sitter och skriker på domaren. Att, och de gör en poäng av det. De liksom nästan upplever det som en överdrift på radion, för att de vet att tävlingsledningen lyssnar och att publiken lyssnar, vilket gör att man skulle kunna likställa det med en filmning nästan i fotboll, att det är så här, ja, men en överdriven liksom fällning, liksom, att du kanske fick ett långfinger på dig, men du bröt inte armen liksom. Det är lite det som jag tycker är lite synd med hela grejen, för då sitter folk och liksom också hetsar upp sig hemma i tv-sofforna, jag också runt där. Och då det blir liksom ännu mer godtyckligt och förvirrande vad domarna ska göra. Medan IndyCar känns det som att det där är nog lugnt. Alltså, och sen så går man vidare med sitt liv liksom, och tittar på racing istället.
Visst är det Max Pappe som är eran domare? Är han alltid eran domare?
Ja, det är Max och, vad heter han? Ari
Lindak. Just det, Nederländerna. Just det. Okay. Det jag tycker ska krävas och krävs och finns, det är ju förståelse för hur racingen fungerar.
Exakt.
Och det är precis det som domarna måste ha. Den förståelsen måste de ha. Problemet domarna har idag, det är ju den förbannade regelboken.
Och det är exakt. Det som jag tror att, exakt, jag tror det är det som är problemet, för det sitter ju smarta gubbar som är exakt domare, men exakt, de har en regelbok som är alldeles för välskriven, som gör att de, även om de kan se hur racingsituationen är, så är de inboxade i regelbokens hörnet på något sätt, och då kan de inte göra bedömningen. Och medan i IndyCar så har de också bra gubbar som har racingerfarenhet, som vet racing, hur det funkar, men de är inte inboxade i ett hörn av en regelbok, så därför kan de ta beslut som oftast är väldigt bra baserade på hur det funkar i en racerbil.
All right, det här kommer nog att väcka lite, alltså det blir ju reaktioner på sånt här, så det får vi väl anta att det blir på veckans podd också då, när vi har pratat det här om dig också, Marcus Eriksson. Det är jättebra att få den här inputen från dig som förare också, angående den här incidenten då, dels Lando Norris, Sergio Perez, men också Perez mot Leclerc. där det var två gånger som Perez faktiskt blev bestraffad själv för att göra samma sak som man tyckte att Lando Norris gjorde mot honom. Så att ja, det är ju en, det är en och det är ju, jag skulle säga att banan i Österrike är också lite inbjudande till det med sina sandfållor på utsidan, och det, jag menar, hade det här varit i Abu Dhabi, Marcus, vad hade hänt då? Då hade den på utsidan kört om och så hade vi skrikit över att han genomförde omkörningen utanför banan, eller hur?
Ska väl alltid vara någonting att klaga på, vet du.
Exakt. Nu ska vi släppa det. Jag vet att du ska ut och cykla nu. Trampa ur dig lite mjölksyra från helgen. Ihop med Felix bland annat, som vi hoppas kan få ett bra sommaruppehåll och repa lite mod då, inför andra halvan av säsongen. Det har ju sannolikt inte gått hans väg så här långt. Men kör försiktigt, hörni. Vi kan ju ramla dig och bröt nyckelbenet. Det hoppas vi inte ni drabbar av.
Nej, vi tar det långt försiktigt. Det låter bra. Tack så länge.
Tack.
Då så, jag tycker veckans F1-pods avsnitt börjar närma sig sitt slut. Vad ska du göra i helgen? Du ska ut och resa,
ja,
i praktiken.
Jag ska få åka på resebanan för första gången på länge. Jag ska följa med Björn Wirdheim faktiskt ner till Falkenberg. Där ska vi jobba tillsammans med Porsche Carrera Cup Scandinavia som kör sin, vad blir det, tredje tävlingshelg. Och det kommer dessutom vara den här Sprint Challenge som kör samma helg. Så att det är mycket att stå i där nere. Och soligt och fint väder på västkusten förutsätter man ju. Fotomangen som bor nere i Halmstad säger ju att det aldrig regnade ner, vilket inte stämmer någon gång egentligen. Men oavsett vad.
Kommer jag hoppas för hans del.
Ja, vi ska faktiskt bo hemma hos Mange också. Så det ska bli lite rolig reunion. Apropå reunion, såg du den bilden i helgen med Christian Klien, Mark Webber och Björn Wirdheim? Det var ju faktiskt lite kul. Det var 15 år sedan de hängde ihop senast.
Mm, 2004.
Jag var med 17 Jaguars... år som måste
vara. Ja, exakt. Så 2004, Jaguars F1 lineup tog en bild tillsammans i paddocken. Just och det. Alla jobbar för TV.
Ja, så är det. Alla stjärnorna går den vägen nämligen till TV. All right, vi säger väl så tycker jag, och säger på återhörande om en vecka igen då. Då ska vi börja ladda upp för nytt race. Då är det ju dags för Storbritanniens Grand Prix, och då ska vi prata sprint race. För då är det första gången de tänker testa den biten. Men det väntar vi med till nästa veckas podd. Tills dess säger vi hej då. Ha det gott.
Ja, jag har ju allt. Jag kan ju berätta allt om det där. Jag satt ju i möte med ett Zoom-möte med där Ross Brawn satt virtuellt bredvid mig. Just och det. Martin Brundle satt virtuellt bakom mig. All right. Också. Så då. Jag vet allt om sprintkval, som det heter. Eller de heter till och med The Sprint. Det.
Just det, det är ju en egen serie nu, såg jag också. Sprint Series, eller vad kallar de det?
Jag vet någonting inte. Sånt. Ja, det får vi ta nästa vecka
du
som
gör
sagt.
Det. Du får reda ut begreppen för oss nästa vecka. Nu då, får jag säga hej då nu?
Ja, adjö.